Det är mycket som händer, som sagt var, i vårt land och i vårt närområde. Och på något sätt så känner jag att man intas av det här så fullkomligt så att mycket annat förlorar sin vikt. Det är vissa saker som helt enkelt glöms bort. Jag kom på det när vi hade varit ute på promenad med Selma runt Edsfjärden. Var det igår. Och jag kom hem. Och grannen hade räfsade för brinnande livet. Och hade rensat undan alla löv som hade blåst in från vårt tomt till honom. Han har väl en del lövträd han också, men jag har mest. Och vår tomt är översållad av 158 000 löv plus moms, känns det som. Och jag har inte tagit fram räfsan ens en gång. Det har inte funnits tid helt enkelt. Och jag kände lite dåligt samvete gentemot grannen som kommer säkert att få en ny skördetid av löv från vår tomt. Eftersom inte jag har rört ett löv. Jag vet det fler som inte har gjort det. Men då kände jag som sa att vad är det för viktigt med det? Det finns så mycket annat som är viktigare. Det här med prioritering är vad dagens predikan kommer att handla om. Prioritera. Och vi ska gå till Lukas evangeliets 10:e kapitel. Lukas 10 från vers 38. För att förtydliga också för ni som funderar varför jag höll på och knäböjde vid datorn och försökte få kontakt med högre makter på nätet, så tänkte jag att jag skulle visa texterna här. Och det funkar fullt ut, inga problem med det. Men jag har inga här som behöver de texterna på engelska. Tänkte att för en gång skulle jag ha förberett lite mer för de som kommer hit och som inte kan tillgodogöra sig det svenska språket. Men Lukas 10, så slipper ni ju hålla koll på den engelska texten, utan vi läser på svenska. Lukas 10 från vers 38. Medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Hon gick fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Maria har valt den goda delen. Herre, nu ber jag att du ska välsigna ordet på våra hjärtan idag. Låt ordet verka på oss på det sätt som du vill, Herre. Berör våra hjärtan och våra liv, Herre. Forma oss efter din avbild. Inte bara utseendemässigt, utan beteendemässigt, Herre. Jag ber att du som har gett oss alla dessa exempel, hjälp oss att kunna följa dessa exempel och få uppleva glädjen i dig, Herre, i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det här var ju ett spontant hembesök, inbjudan av Marta när Jesus var på väg förbi. Och det märkliga var ju, tycker jag, att det var just Marta som bjöd hem Jesus och som blev så fylld av omsorg och bekymmer helt plötsligt över hur hemmet såg ut dit Jesus skulle komma. Och togs av all den aktiviteten själv, medan Maria, hon tog tillfället när Jesus ändå kom hem att sitta vid hans fötter och lyssna till hans ord. Utvalt i det här fallet, eklegomai på serbokratiska, nej, hebreiska, som det står i grundtextens ord, utvälja. Det betyder inte bara att välja, läser jag ur den hebreiska förklaringen här, att det betyder inte bara att välja i motsats till att förkasta, men att välja utifrån flera möjligheter eller från ett större antal. Alltså att välja bland många saker som, och det stämmer så väl överens med tiden vi lever i, där det finns en sån uppsjö av antal saker som erbjuds oss och som vi kan fångas upp av. Det finns överallt runt omkring oss, så finns det saker och ting som ropar: ta mig, ta mig, nej, ta mig, runt omkring oss hela tiden. Och att därifrån alla dessa erbjudanden och antal saker som erbjuds oss kunna välja och vraka och bestämma sig till slut för någonting. Jag drabbas av det gång på gång när jag ställer mig inför, till exempel härom sistens när jag köpte en blomma till min fru, så var det en sån uppsjö av blommor och färger och så här, så att jag blev alldeles perplex så här. Vad ska jag välja? Och till slut efter en vånda så tog jag en blomma. Men när jag gick ut därifrån så var jag skulle nog ha tagit den där som stod bredvid. Alltså man kan vara så där lite velig och fundersam över val man gör. Men står i texten här om att Marta var upptagen av många handa bestyr i den äldre översättningen. Hon var upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Och det här med hennes, med hur det beskrivs här, upptagen, det används bara här i Nya Testamentet, just det här ordet upptagen. Dras omkring i olika riktningar betyder det. Dra omkring, fara runt, dra hit och dit, ta i anspråk. Det är lite grann av nutidens stresssyndrom. Att man far som en skållad troll hit och dit och man har inget fast perspektiv. Dit är vart jag ska. Utan man, på vägen dit man hade bestämt sig, så dras man in på sidospår. Och till slut så vet ni hur det är i vårt moderna hjärnsystem. Att vad var det jag skulle göra? Har ni drabbats av det någon gång? Bara på väg ner till matkällan och hämta dricka. Så kommer man ner i trappen och funderar, men vad skulle jag ner hit och göra? Och så kommer man upp med ett par stövlar. Men sa inte jag att jag skulle vilja ha en dricka? Ni vet, man blir så full av tankar och ord som man kan inte, man tappar koncentrationen. Och då börjar man fundera, hur är det ställt med vänstig? Ska jag beställa tid på nödslakt eller finns det hopp om att det finns möjlighet att kunna bättra sig? Och jag tror att det finns möjlighet att kunna bättra sig för oss var och en när det handlar just om det här som Maria valde, den goda delen. Men jag ser samtidigt en stor risk i allt det här som händer runt omkring oss här och nu. Att även detta som drar vår uppmärksamhet av goda saker, goda gärningar, kan få oss att tappa fokus på det som är det viktigaste. Det här kan vara lite motsägelsefullt, det inser jag. Men jag tror att det är av allra högsta vikt att vi förstår att även dessa goda gärningar kan bli fel. Om det drar vår uppmärksamhet på det som är viktigaste. Inte bara det viktiga, utan det som är viktigast. En viss betoning på det som är en högre grad av vikt. Och jag tror alltså att det finns en fälla i det här, och därför så måste vi som kristna vara uppmärksamma på det här och kunna hitta vägen tillbaks till den goda delen. Istället för att dras hit och dit, för Marta gjorde ju ingen synd, kan ju tyckas. Men hon valde bort stunden vid Jesu fötter för det som var runt omkring henne i hennes vardag. Vardagliga ting som änglatofflor, dammtussar och allt annat vi kallar de där grå sakerna som förföljer oss ibland när vi går hemma. Bryr inte om de där fina orden. Alltså, dammtussar omvandlat till änglatofflor. Det låter lite mer behagligt att ha sådana hemma. Men vad betyder det? Vad gör det om? Om 100 år, höll på att säga. I evighetens perspektiv. Vi brukar säga då, vad betyder det om 100 år? Och så kommer vi inte ens att vara levande då, här. Men vi har en evighet tillsammans med Jesus att se fram emot. Och vi måste ju visa på något sätt ett intresse för honom redan här. Om vi ska ha en framtid tillsammans med honom i evigheten. Vad gör du och jag av vårt liv? Jag läste en undersökning, nu är det några år sedan, så den här kan säkerligen behöva revideras. Men Bibeln säger så här att en människas liv blir 70 eller 80 år. Och om det blir långt, och då är det möda och bekymmer den mesta tiden. I salmen 90 kan du läsa det här. Men då var det en undersökning som visade på att vi sover väldigt länge. Om vi säger att en människa blir 80 år, så sover vi runt 27 år av de 80 åren. Det är hemskt. 7 sovare. Snacka om 7 sovare. 27 sovare. Man arbetar under den här perioden i 12 år. Alltså då tar man, vi har ju 8 timmars dag och så här. Och så räknar man ihop det där, så blir det 12 år när man jobbar effektivt fram till pensionen. Man tittar på tv, hemska tanke, i 8 år. Övrig media 7 år, och då förstår jag att det här måste revideras. För det här var alltså ett antal år sedan, kanske 5, 6, 7 år sedan jag läste den här undersökningen och skrev ner den. Jag tror att övrig media med dator och mobil, den har ökat lavinartat. Men tiden tar oss i anspråk. Övrig media. Skola. Jag tänker, jag har gått i så många år i skola. Och man tycker man, jag har gått många år i skola. Jag säger den här undersökningen. Man går 2 år i skola av 80 år. Inför läraren. Alltså det är ju olika förstås från person till person. Hur långa studier man har gått. Jag tror att det finns vissa här som har gått betydligt längre. Så kanske 2,5 år. Men övrigt så är det då kvar 24 år av det här 80-åriga livet. Och då ställer jag mig frågan, tiden i kyrkan. Tiden, nu om vi säger att det är tiden inför Herren. Nu vet jag att vi samlas och vi ber hemma och så vidare. Men om vi säger generellt, tiden i kyrkan, i församlingens mitt, i centrum där vi vill söka Herren. Det blir inte lång tid på 80 år om vi slår ut det. Och en del ojar sig över långa predikningar. Men det är en bråkdel av vårt 80-åriga liv om vi får leva så länge. Men nu har vi inte den säkerheten att vi kan skriva upp att jag har så många år kvar tills jag blir 80, och då blir det nödslakt eller då blir det död. Utan vi vet inte hur långt tid vi har kvar av vårt liv, men hur prioriterar vi i vårt liv? I samma undersökning så stod det någonting om något skrämmande, att man talar med sitt barn i drygt 3 minuter varje dag i bästa fall av 24 timmar. Då blir jag rädd. Vad har jag gjort med mitt liv? under de korta år vi har tillsammans med våra barn. Och jag pratar så lite med mitt barn. Jag vet, om vi skulle öka på det till 5 minuter per dag, så blir det i 30 timmar och 40 minuter när barnet är 20 år. Det är inte mycket. Hur många år har du pratat med Herren? Hur lång tid avsätter jag med det som är viktigt, det som har evighetsvärde? Det är det här jag känner ett observandum för min egen del. Att det finns så mycket som fångar upp mig idag. Och som på något sätt blockerar min valmöjlighet. Att det inte är jag som har valt det här, utan det är det här som har valt mig. Och fångat mig i en fälla. Alltså det här är med prioriteringar. Det är inte lätt när vi har en sån uppsjö av saker som försöker fånga vårt intresse och så vidare. Men det är ingenting nytt samtidigt. Det finns signaler ägda från Gamla testamentet där det fanns liknande situationer bland folket även då. I Första Konungabokens 18:e kapitel, om vi slår upp det, så hittar vi Elia. Och nu vet han som var på berget Karmel tillsammans med en massa andra människor. Men Elias, han möter Ahab och jag kan läsa ifrån vers 17 i Första Konungaboken 18. När Ahab fick se Elias sade han till honom: "Är du här, du som drar olycka över Israel?" Elias svarade: "Det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. Ni överger ju Herrens bud och följer efter balerna. Men sänd nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel tillsammans med Baals 450 profeter och Aseras 400 profeter, det som äter vid Isabels bord." Då sände Ahab omkring bud över hela Israel och samlade profeterna på berget Karmel. Elia trädde fram för allt folket och sa: "Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom, men om det är Baal, så följ honom." Men folket svarade honom inte med ett ord. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Det här med att vara velig. Vi inom det partiet har alltid velat och kommer alltid att vela. Ett sånt här politiskt uttalande som kan verka så stadigt och kraftfullt, men ändå är det ett enda velande. Man haltar hit och dit och far iväg på olika dit populariteten drar. Men Gud vill ha ett folk som visar på att det är du som är Gud. Det är dig som vi vill följa. Jag och mitt hus, säger Josua. Vi ska läsa det här i Josua-bokens 23 kapitel. Elia, han hade alltså problem med att folket var lite veligt och hade inte riktigt klart för sig vart de ville gå, utan de hade dragit iväg av de här andra kulturernas gudar och börjat inspireras av dem och tyckte att det var kanske häftigt att vara med dem och liksom följa med populära partier, ni vet. Som blommar upp och som kan dra folk till sig. Samtidigt som man inte riktigt kan släppa taget om det gamla. Utan man liksom är lite grann på gränslinjen där och balanserar. Och en hit och en dit och en går det där i diket. Men Elias ställer dem till svars. Vart vill ni gå? Vem vill ni välja? Och så utmanar han de här Baalsprofeterna och säger att be till er Gud. Och den som svarar, så ska jag be till min Gud. Och den Gud som svarar med eld, han må vara Gud. Och ni vet utgången där som bibelläsare. Men vi ska gå till 23 kapitlet i Josua bok. Och då är det Josuas avskedstal som vi hamnar mitt inne i. Och jag läser från vers 11. En uppmaning som Josua säger till folket. Var ständigt på er vakt så att ni älskar Herren er Gud. Ty om ni vänder er bort och håller er till återstoden av dessa folk som är kvar här bland er och gifter in er med dem och har gemenskap med dem och det med er, då ska ni veta att Herren er Gud inte mer ska fördriva dessa folk för er. Det ska då bli en snara och en fälla för er och ett gissel för era sidor och taggar i era ögon till dess ni blir utrotade ur detta goda land som Herren er Gud har gett er. Se, jag lämnar nu denna världen och ni vet av hela ert hjärta och hela er själ att inte ett ord har slagit fel av allt det goda som Herren er Gud har lovat angående er. Allt har gått i fullbordan för er, inget har slagit fel. Men likväl, allt det goda som Herren er Gud lovade er har kommit er till del, så skall Herren också låta allt det onda komma er till del, till dess han har utrotat er ur detta goda land som Herren er Gud har gett er. Om ni överträder Herrens er Guds förbund som han har upprättat med er och går och tjänar andra gudar och tillber dem, så skall, då skall Herrens vrede upptändas mot er och ni ska snabbt bli utrotade ur det goda land som han har gett er. Det är ju den här tendensen som finns även i vår moderna tid. Alltså det här ordnar sig alltid. Gud är ju kärleken. Så att jag kan nästan leva hur jag vill. Var och en blir salig på sin tro, säger man idag. Och då menar man alltså att det var självklart att jag kan välja mitt liv. Gud är kärleken, så han accepterar att jag lever så här. Även om det står i Bibeln att homosexuella inte kommer att få ärva Guds rike. Men idag så har kyrkan till och med börjat falla in i det här. Att ja, men Gud är ju kärlekens Gud. Inte skulle väl han. Och så börjar man fila undan de här vassa taggarna som har funnits och finns sedan urminnes tider i Guds ord. Guds ord är sanning. Och lockelsen som en del har hamnat i att börja vela hit och dit och börja tänka, ja, istället för att ett ja ska vara ja och ett nej ska vara nej, så har det börjat blivit ja, nej. Det har kommit in vissa bokstäver som inte hör hemma i Guds ord. Ingenting kan tillföras och ingenting ska tas bort. Guds ord är sant. Och konsekvensen av det här är densamma idag som på tiden för Israels barn. Och Josuas avskedstal. Han har gett er det här. Det är fritt för er. Men om ni börjar göra avkall på det och börjar gå in på andras åkrar, ovännens åkermark, så ska ni veta att den banemannen är stark. Han kommer att hålla fast er. När den dagen kommer, när basunen ljuder och Guds folk får fara hem, så finns det några som sitter fast i ovännens armar. De har varit inne för mycket på ovännens mark. Det finns idag en tendens att även det som har varit klart och tydligt angivet sedan urminnes tider, dessa anvisningar, dessa rågångar. Är det någon som har gått i skogen och följt en rågång? Alltså någonting som avskiljer det ena bolagets marker från bondens marker till exempel. En rågång som visar klart och tydligt, här är gränsen mellan hans marker och bolagets marker. Men dessa rågångar måste man hålla upp om man ska veta var man är någonstans när man går i skogen och går vilse. Tänk vad gott det är då att hitta en rågång med en markering. Oj, till vänster så är det Anderssons mark. Och till höger så är det Domänverkets marker. Då vet jag att jag ska hålla mig på Anderssons mark. Men om den här rågången har växt igen och markeringarna har liksom suddats ut. Och man är och irrar omkring där. Vart vet man vart man är? Hur vet man vart man har hamnat? När Domänverkets personal kommer och du har skjutit en matbit där. Och då upptäcker att jag trodde att jag var på Anderssons mark. Och så får du demonverket på dig. Jag trodde. Vidare i Josuas avskedstal så läser vi från kapitel 24. Och jag börjar från den 14:e versen. Så har nu Josua haft en uppgörelse med folket och talat sanningens ord till dem. Och så säger fortsätter han så här: så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Då svarade folket: aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. Ty Herren är vår Gud, och han själv är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset, och som har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och bland alla andra och alla de folk vilkas land vi har dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss, också amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren, för han är vår Gud. Josua sa till folket: ni kan inte tjäna Herren, för han är en helig Gud. Han är en nitälskande Gud och han ska inte ha fördrag med era överträdelser och era synder. Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar ska han vända sig bort och låta det gå er illa och förgöra er efter att ha förut och gjort er gott. Men folket sa till Josua: nej, vi vill tjäna Herren. Då sa det Josua till folket: ni är nu själva vittnen mot er att ni har valt Herren för att tjäna honom. Det svarade honom: ja. Han sa: skaffa då bort de främmande gudar som ni har bland er och vänd era hjärtan till Herren, Israels Gud. Folket svarade Josua: Herren vår Gud vill vi tjäna och hans röst vill vi lyda. Man hade fått klart för sig att det här är inte lekstuga utan det här är allvar. Och man bestämde sig. Maria, hon utvalde den goda delen. Och den, sa Jesus, han ska inte tas ifrån henne. Vi har också möjlighet att välja den goda delen idag. Och jag tänker mig så här, om vi finns inte uppgivet fortsättningen efter att Jesus hade sagt det här till Marta. Men jag undrar om inte hon lät dammsugaren stå där i vardagsrummet. Och också hon gick och satte sig vid Jesu fötter. Hon ville också vara med. Ibland så behöver vi den goda förebilden. Någon som går före. Som Josua. Även om det var avslutningen av hans liv. Så lämnade han efter sig ett arv. Och en uppmaning. Att jag och mitt hus, vi vill följa Herren. Och ni får göra vad ni vill. Men just det där att han gjorde en markering. Jag och mitt hus, vi vill följa Herren. Det tror jag för min del var helt avgörande för folket. Att också de ville välja. Ja, vi vill följa Herren och vi vill lyda honom. Ibland så behöver vi förebilder. Och den första och den bästa förebild vi har är Jesus. I Johannes 13 så tvättar han ju lärjungarnas fötter och säger så här att jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Och ibland så kan vi ju få såna här aha-upplevelser. Eller ja, så var det. Alltså sådana saker som helt plötsligt blir så tydliga och klara för oss. Och då är det inte något problem att välja längre, utan då är det bara pang på rödbetan och säga, den ska jag ha. Ibland så gör vi sådana här snabba beslut som kanske vi får ångra efter en stund. När vi inser att det där var inget bra köp. Även om priset var rätt så var det kvalitetsmässigt inte alls det jag hade eftersträvat eller sökt efter. Och inser att det där var inte något bra köp. Är det någon som har gjort så någon gång? Ja, några stycken. Ja, vi gör våra tabbar, visst gör vi så. Men tack gode Gud att det finns möjlighet för oss att ta ett nytt beslut. Att säga som Josua att jag och mitt hus, vi vill följa Herren. Vi vill tjäna Herren. Och idag så är det den här ångerveckan. Vi kan ångra det. Alltså det är jag som säger det. Det finns inte uppskrivet i någon almanacka. Utan idag är det ångerveckan. Där vi får ångra oss och vi får vända tillbaka till grundtanken vi hade när vi började gå tillsammans med Jesus. När vi sa ja, jag vill följa dig. På uppmaningen, på frågan från Jesus. Vill du följa mig? Lärjungarna hörde det där när de var ute och fiskade. När Jesus stod där på stranden och sa följ mig! Och de släppte garnen. Och de rodde i land och sa vi kommer, vi följer dig. Vi finner ett tillfälle där Petrus på något sätt ångrade det där. Kom, vi ger oss ut och fiskar. När Jesus hade dött. Och de var förvirrade. Vad har hänt? Vi valde ju att följa honom. De ger sig ut och fiskar. Och får nada, ingenting. De provade på det ena stället efter det andra. Ja, men jag tror på det där gamla stället där vi fick så mycket förra våren tror jag det var. Då fick vi ju en hel båtlast med fisk där. Dit far. Och de rodde hit och dit över sjön där hela natten och ingenting. Och i morgonljuset så ser de någon på stranden. Och han frågar. Har ni fått något? Ja, vi hade en på med en lapp. Och han var jättestor. Nu vet du det här fiskehistorierna. Så här. Mellan ögonen. Han var jättestor med hans lapp. Nej, de säger ingenting. Och som yrkesfiskare måste jag erkänna det inför en amatör som står där på stranden och frågar. Har ni fått något? Och säger att nej, jag fick ingenting. Och så rådet ifrån den amatören säger, kasta ut näten på högra sidan. Helt vansinnigt. Det visar ju bara vilken amatör som står där. På styrbordssidan där man hade rodret. Helt fel att kasta ut näten på den sidan av båten för det första. Det skulle trassla in sig i alla dessa anordningar för att styra båten. Men de följer anvisningen från den där amatören. De kanske inser att ja, men vi har provat allt vad vi kan. Nu provar vi något som en amatör kommer med. Ni vet, man har gett upp sina egna ansträngningar. Och kastar ut näten på högra sidan och får hur mycket fisk som helst. De orkar inte dra in det i båten. Och då klackar det till i fiskarnas hjärnor. Det är Herren. Det är mästaren som är där på stranden. Och Petrus, den impulsive, Petrus som hade tagit med sig sina vänner ut på fiskeäventyret den natten. Han inser att det är ju Jesus. Och han kastar sig över bord och tar sig i land. Medan de andra får ta hand om fångsten. Och så får han en upprättelse. När Petrus kommer i land och hittar mannen där på stranden och en glödhög. Vet ni vad som hände sist han stod vid en glödhög? Han förnekade Jesus 3 gånger. Det är 2 ställen i Nya Testamentet där det står om den här glödhögen. Och det är vid inför korset och här på stranden där Petrus får upprättelse, fullständig upprättelse, där han får bekänna sig: jag väljer dig, jag älskar dig, endast kärleken segrar. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Och jag tror att vi behöver be Gud om hjälp att göra rätt prioriteringar idag. Idag är det svårare än någonsin. Därför det finns så mycket som fångar vårt intresse och vår uppmärksamhet. Men vi måste avsätta den tid vi behöver för Herren. Vi måste utvälja den goda delen. Herren hjälper oss. Ska vi be tillsammans. Kära Herre, tack för att vi får lik Maria välja den goda delen idag. Att vi likt Josua får proklamera ut att jag och mitt hus, vi vill följa Herren. Tack att vi får uppmuntra varandra. Och kanske också korrigera varandra här. Att hjälpa varandra att hitta tillbaks till huvudfåran för vår bekännelse att vi vill följa Jesus. Vi bekänner oss till Jesus, att vara Jesu efterföljare. Att människor som ser oss ska kunna säga att han och hon, de har umgåtts med Herren. Det är det som kännetecknar oss mer än någonting annat. Och nu ber jag att du ska välsigna oss i den här tiden vi lever i, med alla krav och alla rop på ta mig som finns runt omkring oss, att vi ändå till syvende och sist väljer att följa dig, Herre. Jag ber att du ska ge oss rätt perspektiv och se vad som är det viktigaste för oss, Herre. Att vi inte glömmer bort tiden med dig, Herre, inför ditt ansikte, utan att vi söker dig och ditt rike först för att också få allt det andra också, Herre. Jag ber om din välsignelse för församlingen och det arbete vi står i, Herre, här och nu. Och jag ber att du ger oss nåd att hitta vägen, den framkomliga vägen som ger oss kraft att också hantera det allt det andra runt omkring oss, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.